Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Och då händer det som alltid händer i världspolitiken. Att någon kan alltid utnyttja ett oroligt tillstånd. Så den svenska högadeln under ledning av Karl Knutsson Bonde och Natt och Dagen då, de såg chansen här att låt bönderna få ut kungen, krossa hans makt. Så tar de över alltihopa. De liksom använde, bönderna fick göra deras jobb så att säga.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Erika Pommern var konung över Sverige, Norge och Danmark. Han föddes i Pommern och kom att styra över Europas största land i mer än 40 år. Men han utmanövrerades och blev sjörövarkung på Gotland innan han återvände till Pommern. Född i Pommern adopterades Erik av unionsdrottningen Margareta som barn. Han kröntes till kung som 15-åring men hade egentligen ingen makt före Margaretas död 1412. Då hade han fått gått i lära hos den främsta av Nordens regenter. Författaren Herman Lindqvist är aktuell med boken Erik, Nordens härskare och sjörövarkung. Välkommen.
Tack, tack.
Du, för ett par år sedan innan den här tråkiga pandemin så var jag på historiedagarna i Helsingfors. Och sen på kvällen där så hamnade jag bredvid en väldigt ung historielärarinna. Och hon sa det att det var Herman Lindqvist, det är därför hon blev historielärare. Du måste träffa många sådana människor, eller?
Ja, det gör jag. Och de brukar tillägga att när de kom till universitetet så blev de avrådda från mig. Men de blev tända. Och jag träffar sådana dagligen. Jag blir alltid lika rörd när jag gör det.
Ja, nej, men jag läser ju ganska mycket historia. Men vad ska man säga? Det är alltid roligt att läsa dina böcker. Så, så är det. Så att, men du har ju skrivit en bok av Erika Pommern. En regent som är ganska bortglömd och ganska orättvist behandlad får man väl säga av historikerna på många sätt. Det är i alla fall du övertygat mig om. Men vad skulle du säga, finns det någon plats där man minns Erika Pommern idag? För i Sverige gör vi definitivt inte.
Nej, inte ens i Landskrona, staden han grundade. Där finns en liten platta på marken med deras Walk of Fame. Och där är Siv Malmqvist och andra landskronor. Så har Erika på med en, som ett halvt A4-ark, en liten platta.
Så han jämställs med Siv Malmqvist?
Ja, ja. Hans insats är lika stor. Men man firar Erik av Pommern varje år väldigt mycket i hans födelsestad i Pommern, i gamla Pommernstolp. Och han, Rügenwalde hette den han föddes, och Darovo idag. Det är en badort vid polska Östersjökusten. Och där finns hans slott kvar och restaurerat och med mur, och han lät bygga kyrka och kloster. Han lät rycka upp hela staden. Och de är oerhört stolta över Erik och kallar staden den kungliga staden. Och varje år har de olika ceremonier och minnesstunder och jippon. Och han ligger begravd i kyrkan där. Flyttades många gånger men nu ligger han stilla, hoppas jag. Och där läggs ner blommor på, vid hans sarkofag. Och det är alltså, han är väldigt levande.
Mm. Så det finns en plats i alla fall där man minns Erik. Men där kallas han väl inte Erika Pommern, misstänker jag, eller?
Ja, han kallas för Erik.
Ja, nej, men det blir också tydligt när man researchar här att det här är ju under Kalmarunionen, att alla nordiska länder har ju någonstans en relation till honom. Ja. Det blir väldigt tydligt när man researchar. Men vad hade han för ursprung?
Jo, han föddes där i Pommern i ett hertigrumme. Och Pommern, det hela den pommerska kusten från, nästan från Gdansk bort till Rügen. När det var som mest fanns det 7-8 hertigdömen. Och ibland var de hopslagna, ibland var de, delade de på sig. Och de här små hertigdömen var väldigt utvecklade. De hade härskare som var bildade och bland de första exempel som blev protestanter direkt av Luther. Och de, alltså det var en ekonomiskt välmående trakt. Mm. Och därför var hertigen där gift med dottern till Margaretas syster. Dotter.
Drottning Margareta och
Jonsdrottning. Ja. Mm. Så att det fanns liksom en kunglig relation, de hade blodsband. Och det var då mycket handel på pommerska kusten.
Mm. Så att det är ju liksom inte så slumpartat som det låter egentligen då att han blev regent över unionen.
Det var ju så att Margareta letade, hennes son dog då i tonåren. Och hon letade efter en manlig arvinge. Tronarvinge, och det enda hon kunde hitta någorlunda säker var den här Boguslav hette han då när han var 6 år. Och det fanns ju också en mecklenburgare som egentligen var också lika avlägsen som han. Men hon krigade ju med Mecklenburg i Sverige, så det var inte tal om. Dessutom hette han också Erik. Så att hon döpte sin tronarvinge till Erik. Men hon tog denna Erik från Pommern. Och detta av Pommern, det har ju kommit till långt senare. Han hette aldrig så när han var kung. Han bodde ju i Norden i mer än 50 år. Mm. Och aldrig någonsin sa någon Erik av Pommern till honom, utan han var Erik, kung Erik.
Han var ju väldigt ung när han adopterades.
Ja, 6 år.
Ja.
Men det, alltså att han blev av Pommern, det är de här nationalisthistorikerna på 1800-talet som skulle sätta stämpeln i pannan att han var främling, utböling.
Ja, sen, det tänkte jag vi skulle komma till längre fram. Sen får ju Sverige en väldigt stark relation till Pommern. Jag menar, det är ju en del av Sverige ända in på 1800-talet. Men det är en annan historia. Men hur skulle man beskriva Erik som vuxen man?
Jo, han... Dels finns en rolig beskrivning hans utseende av påvens nuntie som skrev att han var lång och ståtlig, och man vet av hans skelett att han var 1,90 ungefär. Han hade tjockt guldgult hår, han var väldigt spänstig, så han kastade sig upp på sin höga stridshingst utan att använda stigbyglarna. Och han tände älskogslängtan hos alla kvinnor, skrev påvens nuncie, vad han nu vet och sådant.
Nuncie är någon slags diplomat.
Ambassadör. Påvens ambassadör. Mm. Så att han hade en karismatisk utstrålning. Och sen vet man att han skolades ju då från 6-åring upp till... Han själv tog över, så att han lärde sig allting om Norden, nordisk politik, nordiska språk. Han talade ju den danska som han talade i Norden på den tiden, tyska och latin. Och han fick en väldigt fin bildning, och han var lite som en tidig, han var som en renässansfurste kan man säga, mångsidig.
Han måste ju ha varit ganska intelligent ändå, men han ändå höll sig kvar vid makten under så många år.
Ja, han hade ju drottning Margareta över sig tills han var 31 år gammal. Mm. Och hon var ju ett utmärkt föredöme. Och han lärde sig av henne hur man styr ett rike och hur hon bombarderade honom med ständiga så är så, hur man ska göra i olika lägen. Mm. Så att han gick i en bra skola.
Mm. Men vad skulle du säga, vilka var hans styrkor och vilka var hans svagheter då som ledare?
Ja, man säger att han var väldigt häftig, brusade upp och blev väldigt ursinnig väldigt lätt.
Var inte alla män vid den tiden?
Jag skulle säga det, synnerligt om du var vid makten. Och han, det sägs ju, någon kom med ett dåligt brev från Vatikanen, så ville han tvinga prästen att tugga upp det där brevet. Och, så han skrev ursinniga brev och väldigt uppbrusande. Men det var hans negativa sida.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det är som du säger, jag utgår från att han egentligen inte hade så mycket makt under så länge Margareta levde egentligen. Så då var han 31 år kan man väl säga,
ja.
när han fick någon makt. Och vad hade han för ambitioner då? För då är han ju, han blir ju krönt redan som 15-åring för unionen. Det är så många olika steg här, han blir kung i Norge och han blir kung i Sverige och sen så blir han för hela unionen. Eller jag kommer inte ihåg ordningen nu.
Ja, så var det.
Men hade han några särskilda ambitioner då som
jo,
kung?
Han hade då många släktingar. Hans kusin blev tysk-romersk kejsare. Mm. Hans svåger var kung av svärfar var kung av England. Svågen blev kung av England och sen erövrade Paris. Han reste då runt i Europa, besökte sina släktingar och lärde sig väldigt mycket. Och då blev han den första kung vi har som har en utrikespolitik. Som har kontakt med utlandet, som brevväxlar med andra regenter och styrelsemän och får visioner.
Mm.
Hans stora vision var att hejda Hansan och stoppa Hansans monopol.
För Hansan var väl, du kanske berättar lite om Hansan vid den här tiden.
Hansan var det här tyska handelsförbundet av de ledande tyska, mest tyska städer. Och de tillsammans blev otroligt starka, för de hade pengarna, de hade kontroll över handeln och de hade starka skepp med kanoner. Så att de liksom dominerade och när de inte fick frivilligt så trängde de sig bara på. Det var väldigt starkt och de bestämde ju priserna då, och tillgång och efterfrågan. Så det var någonting som det starka Eriks rike var ju det största på ytan i hela Europa. Och det är klart att de ville få kontroll över sin egen handel. Och han hade då en rad olika projekt för att få bukt på det här. Bland annat är det han som inför Öresundstullen, som var ända fram till mitten på 1800-talet Danmarks huvudinkomstkälla. De har ingen annan källa som har gett så mycket pengar till Danmark.
Alltså man beskattade all sjöfart?
Ja,
som
då i Helsingborg fanns det en fästning. Så lät han bygga fästningen i Helsingör på andra sidan sundet. Då fick de Danmarks sundet i en kniptång. Och alla fartyg som passerade tvingades betala tull. Och mer eller mindre olika. Och det var många krig om det här med Sverige. Men det var en enorm inkomstkälla. Det var han som hittade på. Han gjorde också det att han upprättade den första riktigt moderna, kan man säga på sin tid, förvaltningen. Han gjorde Köpenhamn till huvudstad. Och så tog han över att han hade lärt sig utomlands. Att han måste ju ha en förvaltning med riksråd närvarande.
Så
att,
det hade man inte tidigare.
Nej, det var mer så att de kom resande när det behövdes. Så där. Nu hade de en permanent närvaro av svenska och norska riksråd i Danmark. Han upprättade ett riksarkiv, det fanns inget sånt. Så man skulle skicka dokument från Sverige och Norge och Finland till...
Så vi kan fortfarande hitta dokument från den här tiden? Då.
Ja. Så han hade visioner utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Han ville få fart på handeln då, så att han gjorde handels som skulle underlätta den inhemska handeln. Han öppnade gruvor, flera nya gruvor och få fart på malmexporten och så. Så att han hade visioner. Han var alltså ända borta i Viborg i Finland, längst bort i öster, för att få kontrollera lite hur det var med handeln med Novgorod. Man skulle försöka komma i kontakt med dem. Så att han reste i sitt väldiga rike och han reste i utlandet långt bort. Så att han hade kontakter med världen och han brevväxlade med de här utländska furstarna.
Mm. Det är ju ganska fantastiskt att de kunde bygga upp de här relationerna på den här tiden. Jag misstänker att det tog ett tag att skicka ett brev i den här tiden.
Eller bara kalla till ett möte. Vid Mikusmässan ska vi ha ett möte i Kalmar. Mm. Och så når det här ut på något sätt till Norge, till Finland, till långt bort. Och sen vid Mikusmässan så dyker de upp, de här delegaterna. Kanske inte samma just den tisdagen, men den veckan kommer de på något vis. Ända från Yorkneyöarna och Shetlandöarna.
Ja. Det är ju som du säger, det är ett enormt landområde här som han faktiskt är kung över. Jag misstänker att han aldrig var på Grönland till exempel.
Nej.
Men han, vem blev Eriks hustru?
Jo, det är väldigt intressant. Det var Filippa av Lancaster i England och Henrik den fjärde som Shakespeare har skrivit ett drama om. Han hade då precis tagit makten i England genom att på traditionellt sätt avliva sin föregångare. Och så fick han makten. Mm. Och han är intressant, han är den första engelska kung som pratar engelska.
Vad pratar de före det?
Franska förstås. Som alla bildade människor. Så det är nu du går, så är många inbillar sig att Richard Lejonhjärta är det mest engelska du kan tänka dig. Lionheart. Ja. Men han pratade franska och ville sälja London. Han bodde helst i Frankrike. Erik, den här svärfaren då, han talade engelska. Mm. Han hade flera barn nu, två äktenskap. Och den som Margareta, drottning Margareta, hon ville då naturligtvis alliera Norden med ett mäktigt land i Europa. Självklart, det var så äktenskap inom kungligheterna alltid var. Och då sökte de lite i Frankrike, hittade ingen lämplig, så kom de till England. Och när flickan är 6 år gammal så inleds förhandlingar.
Hur gammal är Erik då?
Ja, han är 18-19. Mm. Och då inleds förhandlingar och man vill då... Dels handlar det om hemgift och brudkista och sånt. Men också politiskt om vårt land blir anfallet, kan ni bidra med 5000 man? Om min dotters barn i Norden, kan de ärva tronen? Så här frågor reddes ut att vi har inte arvkungadöme utan vi har valkungadöme, så det är olika turer fram och tillbaka så där. Så de höll på i 6 år. Och sen när hon var 12 år så hade de kommit fram till allting och då hade också kungen tillräckligt med pengar att köpa den här dyra brudkistan. Det var inte någon hemgift i kontanter, för det avstod Erik ifrån. Alltså det viktiga var att han får en högättad hustru när pengarna blir inte så stora. Och sen kom hon när hon var 12 år med ett enormt följe. Det var 16 fartyg.
16 fartyg? Ja,
300 högättade engelsmän kom med en enorm brudkista. Och då förde de i land i Helsingborg.
Ja, brudkista, det är bara bildligt.
Det är bildligt,
det är jättemycket grejer.
Ja, de förde i land till en dåtida Rolls Royce, en enorm resevagn som skulle dras av 8 hästar. Ja. Och det var invändigt liksom med siden och sammet och tofsar från Venedig och speglar och saker.
Fanns det några vägar i Sverige? Nej. Som det gick?
Så problemet var att det fanns inga vägar i Sverige som kunde dra sig. Men det här var från Helsingborg till Lund. Mm. Och det var ju ganska platt där, så de på något sätt lyckades dra det till Lund. Och sen hade hon ett par, 3 vagnar med som var lite mindre, som sin tids Ferrari kan man säga. Mm. Bara 4 hästar och sådär. Och då det var mycket imponerande. Och det roliga här igen, och jag betonar alltid det när jag pratar historia, att de viktigaste länkarna i historieskrivning, de som verkligen gör att det blir någon historia, det är de här människorna som vi ofta ser ner på och tycker de är färglösa, tråkiga, nämligen alla kanslister och bokförare och bokhållare som sitter dag och natt och fyller i sina de här kolumnerna. Har inte de gjort sitt arbete så skulle vi inte ha något material.
Nej, vi inte veta någonting.
Nej. Och här kan man se ofta dag för dag vad de åt och drack, vad det kostade och sådär i alla länder.
Men nu kom ju hon dit för att gifta sig med Erik.
Ja, men då genom hennes det papper, hennes de som skötte hennes affärer, de bokförde exakt allting, vad det var, hur det såg ut, vilken färg det hade, vilket tyg, vilken kvalitet och vad det var värt. Så att man vet exakt vad hon hade med sig. Och så kom hon och de gifte sig i Lund. Hon
är i Lunds domkyrka som vi har kvar.
Nej, inte i Lund, konstigt nog, utan hos ärkebiskopen.
Okay.
Och så därför egentligen, det var nog det för att de redan var gifta egentligen, så alltså rent du vet, de alltid gifta genom ombud.
Ja, just det.
Så då blev de gifta och då hade hon vit brudklänning. Hon är den första dokumenterade vita brudklänningen i Norden. Som du vet så långt in på 1800-talet var det ju svart som gällde för brudar. Och det är drottning Victoria av England som kommer med vit brudklänning. Så att hon var ingen influencer, Filippa. Men hon kom dit, så fördes de till Kalmar. Och hon och Erik bodde tillsammans. Erik var då 23-24 år, hon var 12. Och där började hennes skolning. Och det visade sig att hon var briljant.
Jag tänkte man kanske ska vara tydlig här att de inledde ju inte liksom en äktenskaplig relation när de är 12 år.
Nej, det gjorde man i allmänhet inte. För vitsen med 12-åriga flickan var att hon skulle leverera tronarvingar. Mm. Och det gör inte så många 12-åringar. Nej. Och så i allmänhet så hade ju kungarna andra nöjen, eller många nöjen på andra ställen. Oftast så respekterade de det här tills flickan var 15 år kring det. Och det var en vanlig ålder för ända in på i början på 1800-talet. Så i alla fall. Och där bodde hon i Kalmar. Hon blev skolad av Heliga Birgittas dotter. Och hon lärde sig allt om Sverige och Norden och nordisk politik och vilka personer som är viktiga, lagar och förordningar. Hon var briljant. Och det skulle visa sig sen gång på gång.
Hon fick ju ganska stor betydelse för Erik. Alltså inte bara som hustru, men rent politiskt.
Ja, hon var ett utmärkt bollplank och hade idéer och styrde och ställde. Och när han var bortrest så var det ju hon som styrde riket. Och hade möten med riksråden och drev fram reformer. Och hon hade blivit en lysande drottning, kanske lika stor och finare än Margareta. Men hon dog tyvärr.
Hon var ganska ung hon dog.
Ja, drygt 30-årsåldern och barnlös. Och därför försvinner hon snabbt. Men hennes stora insats var också att hon fick fart på Vadstena. Och Vadstena var vid den här tiden på medeltiden Sveriges intellektuella och medicinska centrum. Höjden av all vetenskap, både världsliga och medicinska och kyrkliga, var i Vadstena. Och dit skulle man skicka sina söner och alla liksom äldre farbröder som dog ville bli begravda i närheten av klostret i Vadstena. Det var liksom, och det var hon som drev det fram där och gav pengar och så till att det gick igenom.
Men du skriver ju själv i din bok att Eriks problem börjar väl egentligen när Filippa dör.
Jo, det var lite med det som Napoleon skilde sig från Josefin. Det finns en sån där vändpunkt i många härskares liv där det inte blev som det var. Och han försökte då ånga på. Men han var ju då, som jag sa, väldigt ivrig och brusade upp och kunde ta hastiga beslut som inte var så väl övervägda. Och han hade en kvinna vid sin sida som heter Cecilia, som var en dansk hovdam. Och hon är kvar där ända tills han dör. Så att hon hade också nog en viss betydelse, men inte...
Vi kanske inte ska springa iväg här, för jag tänkte en grej som jag tycker står ut när man läser om Erik, det är ju hans pilgrimsresa till Jerusalem. Ja. Det här var väl kanske inte någonting som alla kungar gjorde vid den här tiden?
Nej, men de flesta försökte. Alla var ju katoliker. Och det var högsta status att ha rest till eftersom korstågstiden var slut. Det är en rolig sång i Finland när sista korståget har gått och alla jungfrur tagit slut. Vad ska vi då göra nästa lördag? Ja, men så det här korståget var slut. Men det var högsta pilgrimstatus på att åka till Jerusalem för att sona sina brott eller få för syndernas förlåtelse.
Vet man varför han åkte? Eller det var bara självklart?
Jag tror att det var huvudsaken var status. Alltså, man var intresserad av resor och besöka folk, andra platser.
Men han åker liksom inte inkognito här, bara med ett litet...
Jo, han åker med stort följe först till Venedig. Och det tas han emot av Dogen, en fantastisk beskrivning. Han var ju Nordens härskare.
Och han tas emot väl när han kommer?
Mycket, mycket väl. Och där sen gjorde de flesta de här kungarna så att de la upp en, ungefär som presidenter gör idag, en säkerhetsrutt. Vi ska åka därifrån dit. Och där har vi allierade, där har vi trupper. Men det gick inte bara segla rakt på, för då hade de hamnat i händerna på någon sjörövare eller någon gisslan. Så att han åkte hela vägen till Jerusalem med hjälp av sin tyska kusins försänkningar och sådär, tysk-romerska riket. Och då byter de ofta identitet på båten. Han var skepparens sekreterare.
Jaha, av säkerhetsskäl?
Ja, av säkerhetsskäl. Så kom de i land och tar sig upp från Jerusalem, från hamnen upp till Jerusalem. Det går ju idag på en och en halv timme, men då tog det ett par dagar. Och kom han, och gör han lite sightseeing faktiskt. Han besöker alla viktiga platser. Och i Frälsarens kyrka blir han dubbad till riddare. Och han dubbar några av sina närmaste medarbetare till riddare. Och det är liksom höjdpunkten på en religiös människas liv. Och han vill också tacka på det viset. Det skulle han få syndens förlåtelse, det skulle han få största prestige. Och då vill han tacka också att påven hade ordnat så han skulle få, han hade löst Holstein-Gottorp-frågan som han trodde hade löst, men det skulle hålla på till mitten på 1800-talet. Så att, men det var för honom just då löst. Och han ville tacka för det. Sen blir han ju fast i alla fall i Jerusalem. Så att det hände någonting där, och tydligen så tvingades han betala gisslan en stor summa pengar
för att han hamnade i en gisslan situation ja, där i alla fall,
och han, för han lånar stora summa pengar hos alla sina vänner hela vägen hem sen.
Men vad, vid den här tiden det var en oerhört stor status då att faktiskt ha varit i Jerusalem. Jag tänker på en karta jag såg som jag tror är ungefär från 1400-talet, en världskarta, och då är Jerusalem i centrum.
Ja. Det, alltså i Bibeln och i den religiösa världen var ju Jerusalem liksom i centrum. Och hans far hade gjort en motsvarande resa och blev mördad på hemvägen. Valdemar Atterdag gjorde det också, och två svenska kungar gjorde det också. Men det var mycket ovanligt, för det var väldigt dyrt, och få hade råd att vara borta så länge, eller våga riskera att vara borta så länge. De vet inte vad som händer, de kommer hem.
Men när ska man säga, jag menar, det här är ju en orolig tid naturligtvis, när skulle du säga att han börjar tappa liksom greppet över politiken och makten?
Det börjar nog nu ungefär när han kommer hem från resan.
Är det efter Jerusalem som
han berättar? Ja, efter Jerusalem. Det börjar. Det är så att hans krig med Hansan och kriget med tyskarna, Hansan om Holstein-Gottorp. Holstein-Gottorp är så oerhört viktigt, det låter tråkigt för en svensk. Men om man tittar på karta så ser man att Nordsjön är på ena sidan och Östersjön på andra sidan av Holstein-Gottorp. Så att om man gräver en kanal tvärs över så kan man skippa hela Danmark att åka runt. Och det gjorde man. Det fanns kanaler och floder. Så att det var en fantastiskt strategiskt placerad Holstein-Gottorp. Det var alltså som Suezkanalen. Alltså otroligt viktigt. Så man kan förstå att de krigade mycket om det. Men under de här krigen så rubbades ekonomin i Norden. Dalkarlarna fick inte ut sin malm och sin koppar. De började gnälla och gnöla. Och det påverkade handeln helt. Och därför började upproren komma.
Är det nu vi får Engelbrektsupproret?
Ja. Och upproren var inte, som man fick lära sig i min tid i skolan, någon slags nationellt uppror mot främlingsvälde. För det första var Engelbrekt själv främling från början av tysk härstamning. De ville inte ens upplösa unionen, utan de ville bara få fart på affärerna igen.
Liksom, för på grund av det här kriget med Hansan så fick de inte ut sitt järn.
Alltså. Och så finns det också en myt om att det var så väldigt grymma utländska fogdar som förtryckte folket, fick vi lära oss när jag var liten. Men Dick Harrison och andra säger att de här fogdarna som var svenska, de var inte mindre grymma. Det låg liksom i fogdens roll att vara grym, så att säga. Det var inte många som betalade frivilligt, utan de fick ju åka runt i stugorna och dra ut pengar därifrån. Så att alla fogdar var mer eller mindre grymma. Så att det var inte det heller.
Men det här är ju ett av de stora upproren i svensk historia.
Ja, det var ett av de stora. Och då hände det som alltid händer i världspolitiken. Att någon kan alltid utnyttja ett oroligt tillstånd. Så den svenska högadeln under ledning av Carl Knutsson Bonde och Natt och Dagen då, de såg chansen här att låt bönderna få ut kungen, krossa hans makt, så tar de över alltihopa. De liksom använde, bönderna fick göra deras jobb så att säga. Och det gjorde de. Och sen så slår ju Engelbrekt, när han har befriat det här och kungen har flytt, då slår de ju ihjäl Engelbrekt och den här personen Natt och Dag. Och han blir ju aldrig bestraffad, tvärtom. Han blir ju lagman och riksråd och får Kalmar slott i förledning. Därför att hans mord på Engelbrekt betraktades som ett hedersmord. Engelbrekt och hans medlemmar hade förstört Natt och Dags slott utanför Nyköping. Och då hade de rätt att hämnas på honom. Och när han var död så kunde Natt och Dags släkt förhandla med Engelbrekts familj. Och de kom överens om en ekonomisk uppgörelse. Så det blev aldrig någon domstolar eller någonting sånt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men Erik, förlorar han makten här? Eller vad är det som händer?
Han förlorar makten, han blir avsatt formellt i Danmark först och sen i Sverige.
Vi ska komma ihåg att det är ju fortfarande ett valkungadöme i den här tiden.
Ja, i Sverige, Danmark, Sverige och sist i Norge. Och där var, först hade det blivit kung, så blev han sist i Norge. Han var kung alltså i Sverige över 40 år, drygt 40 år. Och fram till nu så är det rekord i svensk regentskap. Så att det var inte någon obetydlig kort kung. Och vad gör han då när han blir avsatt? Jo, han försöker naturligtvis komma tillbaka. Han slår sig ner på Gotland.
Varför just Gotland?
För han ägde Gotland.
Alltså som personlig egendom?
Ja, han hade köpt Gotland av Albrekt av Mecklenburg. Ja. Han tyckte att det var hans...
Så han rövade inte Gotland, utan det var hans egendom.
Och då skulle han skapa ett nytt handelsrike med Gotland som huvudland, med Gotland, det slott han byggde, Visborg, var det starkaste fästet i hela Östersjön. Det var ett gigantiskt slott, mäktigt, starkt, ointagligt.
Finns det några rester kvar av det idag?
Nej, danskarna förstörde på 1600-talet. Mm. Men de lyckades aldrig inta det under hans tid. Mm. Och därifrån...
Så här, det är liksom ingen liten reträttplats här, nej, utan nej. Han har ambitioner fortfarande.
Och han ska komma tillbaka, självklart. Han kallar sig kung över de här länderna hela sitt liv. Och han brevväxlar med sina utländska furste kollegor. Han driver ett maktspel. Och då, hans enda vapen där är sjöröveri. Alla kungar hade rätt att ha kapare. Alltså sjörövare med licens att kapa för svenska kungen eller danska kungen. Och eftersom han ansåg sig vara kung så hade han också rätt att ha kapare som sattes in mot sina fiender, det vill säga danska och svenska skepp och Hansans skepp. Och han var mycket framgångsrik, han fick in mycket, mycket pengar.
Var det omfattande den här sjöröveriet?
Ja. Och han tog också gisslan då, om det var skepp som hade någon betalande passagerare så tog de dem till Visborg och förhandlade om gisslan. Bo Jonsson Grips son var en av de här gisslan. Så, och det här är mycket framgångsrikt. Men han blev ju ersatt av Kristoffer av Bayern. Och så Kristoffer av Bayern kommer med danska trupper och försöker kasta ut honom. De lyckas inte ta slottet. Svenska trupper kommer med Carl Knutsson Bonde. De lyckas inte. De förhandlar och förhandlar. I 13 år sitter han kvar.
Han sitter kvar trots att han har hela typ Östersjön emot sig.
Ja. Mm. Men han klarade det här och det här, jag kallar det här kapitlet för konsten att överleva. Och han är väldigt skicklig förhandlare, så han spelar ut dem mot varandra hela tiden. Så att om svenskarna ger ett bud så säger han till danskarna, de ska ju det. Så. Och när de båda börjar närma sig en lösning, då vänder han sig till tyska orden på andra sidan Östersjön i Preussen, som fortfarande finns kvar, gamla korsridorden. De finns kvar och de har en gång ägt Gotland, de vill gärna ha det tillbaka. Så att de kommer med i leken att ge bud på Gotland. Och så här håller han på. Och den roligaste förhandlingen som jag berättar om det där, i ett skede så kommer Carl Knutsson Bonde personligen över och de sitter och förhandlar så här. Och ja, också Kristoffer av Bayern kommer personligen förhandla. Och då säger Erik att han ger ett bud på Gotland som är alltså flera miljarder i dagens penningvärde. Och de liksom dånar och förfärar, hur kan han komma till med det? Och då säger han att han är bara en fattig landlös kung som och måste ha något att leva utav. Och det kan man ju tycka. Och
men det var inga småsummor.
Nej, det var gigantiska belopp. Och då danskarna erbjöd honom då, okej, du kan få de tre slotten i Danmark, så fina slott, och så får du en årlig, idag ska man säga, pension eller fallskärm. Men han var inte intresserad. Istället blev det så att en dag kom en dansk invasionsstyrka under en greve Tott. Den första Totten som dyker upp här i historien. Och de får kontakt med Erik ordentligt. Och då plötsligt så försvinner han. utan att svenskarna som också ligger på Gotland märker att han har försvunnit.
Varför ger han upp just då?
Jo, han har inte alls gett upp egentligen, utan han har fått ärva Pommern. Han blev plötsligt den tur som skulle ärva Pommern stolp där. Så att han åker ner till sin hemstad med 6-7 fartyg. Och då hände det som alltid hände när han var ute och åkte på havet. Det blev storm och många fartyg gick under. Det hände gång på gång, stackars Erik. Så att han kommer nästan fram till kusten, så sjunker 3 fartyg med stora skatter ombord. Och det är fortfarande denna dag så dyker polska ungdomar ju där och tror att de ska hitta skatterna utanför. Men han kommer i land med flesta skatter i alla fall. Och rustar upp sin hemstad, slottet rustas upp, bygger en mur och undersätter kanoner på den. Och han är förste, regerande förste, men kallar sig kung av Norge, Sverige, Danmark fortfarande. Och brevväxlar med sina släktingar över hela Europa och för hatisk politik mot svenskarna, i synnerhet Karl Knutsson Bonde som är ett kort skede också i landsflykt i Polen. Han får en litet område där bredvid Gdansk innan han kommer tillbaka till Sverige. Så att fortsätter och håller på. Han kommer dit när han är 60 år.
Men han blir ju rätt gammal.
Ja, så i 10 år drygt, ja, tills han är 78 år. Så han är 70 års ålder när han kommer till. Så att han är 78-79 år någonting när han dör. Och i full vigör när han dör. Han ligger liksom aldrig för döden, utan han dör bara knall i fall. Och av allt att döma så gifte han sig med Cecilia strax före, för att munkarna använde den beteckningen i sina böcker att det är den kungliga hustrun. Och de skulle aldrig skriva hustru om en sambo.
Men försökte han inte få tillbaka makten över Norden igen?
Ja, han försökte hela tiden på alla olika sätt, försökte alliera det och så, men han hade ingen chans. Men han släppte aldrig greppet.
Nej. Men vad skulle du säga, vad är hans viktigaste insats då som regent i Norden?
Ja, han skapade drömmen om att man skulle ha ett Norden, ett förenat Norden. Det är ju många som drömmer om det i denna dag. Som vill återupprätta Kalmarunionen mer eller mindre. Och han fick fart, han fick stoppade Hansan. Hansan kom ut tillbaka igen lite under Gustav Vasas tid 100 år senare med Lübeckarna och så. Men han fick slut på Hansans makt. Han fick det här Öresundstullen. Han såg till att det första universitetet grundas i Norden, i Lund. Det kom kort efter hans... Han hade dött redan, men han drev det här i många år. Och de här administriella reformerna han genomförde. Och i Finland, till exempel, i Åbo. Han besökte Viborg och Åbo. I Åbo så upprättade han deras första domstol. Han gav order om första stenbron över Auraå i Åbo. Och han adlade de första finska familjerna som var urfinska. Alltså Karpiainen som blev Karpeland, som lever fortfarande.
Har han lämnat några skriftliga källor kvar efter sig själv? Kan man få en personlig bild av honom?
Ja. I arkivet det finns väldigt många brev, alltså så här formella brev och inlag där han som han har skrivit eller dikterat i olika ärenden, och där kommer ju hans personlighet fram och hans häftighet och det mål han hade. Men annars är det ju ganska svårt alltid att få en riktig bild av en människa. Det är många pusselbitar man har som man försöker sätta ihop. Och man tar vittnesmål från det tyska hovet och vittnesmål från alla ställen man var, så fanns det då ögonvittnen som berättade om honom. Det finns den här roliga bilden som ritades då när han var där. När han är med sin kusin, tyska kejsaren, och den kejsaren från Bysans, östromerska kejsaren. Och de betraktade honom också som kejsare. Han kallades ibland kejsaren av Norden. Mm. Så det var 3 kejsare som stod där. Så att han tyckte det var väldigt roligt att åka utlandet, ska jag tänka mig. För det var inte så festligt i Sverige alla gånger.
Nej, men...
Ja, en sak som vi måste inte glömma, det är han ville få ihop Norden med Polen, Litauen.
Han ville skapa en union där, eller bli en del av hela unionen?
Ja, det skulle gå ihop med Norden, och då skulle det bli ett supergigantiskt rike ända ner till Svarta havet. Och han reste flera gånger i Polen till Krakow och andra ställen. Det skulle gå genom giftermål. Hans utpekade tronarvinge, hans brorson, skulle gifta sig med den polska kungens dotter. Och då skulle de få den här alliansen. Det var ett av hans stora projekt, men det gick inte igenom av olika skäl.
Mm. Nästan hela sitt liv så har han liksom varit verksam i Norden. Och ändå så kallas han Erik av Pommern.
Ja, och det är 1800-tals historiska.
Men vad hade de för intresse av att utmåla han som en,
jo,
som
en, det var ju nationalister. De ville ju framställa Sveriges historia som ett nationell kamp. Engelbrekt var frihetskämpe. Och
de talar tyst om att han var tyskätta då, misstänker.
Ja, absolut. Så att han, Engelbrekt var frihetskämpe. De kämpade mot de utländska kungarna. De kämpade mot unionen och sådär. Och Sverige skulle träda fram. Det gjorde ju delvis, men det var inte det som var målet. Mm. Och de var inte nationalistiska alls på den tiden.
Efter det här, jag menar, han dör ju i Pommern, men Pommern får ju en ganska lång svensk historia. Vilka relationer får Sverige till Pommern?
Pommern är väldigt intressant på det sättet, och många är så helt okunniga om Pommern. Pommern är alltså den kust som Östersjön, södra kusten, halva Pommern är Polen i stort sett och resten är Tyskland. Idag är de en EU-region som betraktas EU som regionen Pommern. Och Sverige fick det här under 30-åriga krigets uppföljning. Alltså.
Så det är först på 1600-talet egentligen?
Som det. Och då var Stettin den viktigaste, största staden. Mm. Men det förlorar vi så småningom. Så det är Greifswald, Stralsund och Rügen som är viktiga i Sverige. Och Greifswald grundade Sveriges tredje universitet. Alltså det fanns tredje universitet, men det var det tredje universitetet som var svenskt. Torild studerade där och många kända svenskar studerade i Greifswald. Mm. Men den fick dålig rykte för bland medicinare. De sa att om du skulle bli botad av en läkare från Greifswald så skulle du vara försiktig. För det kunde vara en skomakare som hade gått på en veckas kurs på oss. Och Stralsund var ju väldigt viktigt. Karl XII på vägen hem från Bende var ett helt år i Stralsund för att försvara det. Och under då 100 år, ända fram till 1815, så är ju Pommern Sveriges fotfäste i Europa. Alla resor från Sverige till Europa gick över svenska Pommern. Man åkte från Ystad till Stralsund eller Greifswald och Rügen. Och det var vår kornbod. I tider av dålig mat så kom mycket sed från Pommern. Och därifrån kom också en lång rad betydande svenska familjer som Baltzar von Platen, familjen
som byggde Göta kanal.
Tessin som bygger, far och son som bygger slotten och
här det är Stockholms slott.
Ja, Stockholms slott. Och många andra slott. Och Scheele som upptäckte syret kom från Pommern. Elsa Beskow-familj kom från Pommern. Alla familjer i Sverige som slutar på Kov, K-O-W, kommer från Pommern.
Okej. Okay. Barnekov,
Benkov, de här kommer allihopa från Pommern. Och om du tittar i adelskalendern så är mycket stor procent av de svenska adelsfamiljerna står det urgammal pommersk. Ett står det alltid. Mm. De kommer från Pommern till Sverige i olika skeden som officerare och statstjänstemän. Så att det var en viktig länk och en väldigt viktig plats. Jag tycker det är intressant också att varje dag i väderöksrapporten så får vi en hälsning från Pommern.
Jaha.
För när de räknar upp fyrarna, Borkum Riff och runt våra kuster, så kommer alltid Alcona.
Okay.
Det är på Rügen som står där. Och det, före Erik, när det här var ju egentligen slaviskt folk i Pommern, då hade de en stor slavisk gud som heter Svantevit, som var precis som den indiska guden med fyra ansikten åt alla väderstreck. Mm. Och det var en hög pelare som stod på Rügen. Där var fyren står nu. Och då, så att Alcona får man minst en gång om dagen. Så är det en blinkning från Pommern till Sverige.
Men vi ger ju upp Pommern.
Ja, det var Bernadotte som, när han hade erövrat Norge i fredsförhandlingar med Danmark ingick att danskarna skulle få överta Pommern, så skulle han ta Norge. Och dessutom var det en summa pengar emellan. Och sen så sålde danskarna det blixtsnabbt till Preussen. Så med, det hela slutade med att Bernadotte fick en mycket stor summa pengar. Men innan han fick, först hade han fått på med den svenska riksdagen, då delade han ut gods där. Så alla de här svenska herrarna som var med i Bernadottes krig mot Napoleon i Leipzig där, de fick stora gods och kvarnar och byar i Pommern. Adlercreutz och von Stedinck och allihopa. Men de flesta hann aldrig åka dit och titta på det, för att det bara går till senare. Så använde de det som en pant. Så att där försvann det sista av den svenska, tyska.
Ja. Herman Lindqvist, aktuell med boken Erik Nordens härskare och sjörövarkung. Stort tack för att du kom hit idag.
Tack, tack.
Tack. Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.